välkommen. Här är Radio Maranata. Och vi ska i det här programmet fortsätta att tala om kampen för det bibliska dopet. En angelägen fråga. Och det finns så många exempel att lyfta fram på Herrens vittnen som har gett sitt liv, alltså i ett martyrium, just för dopet. Det har betytt så oerhört mycket. Och man var alltså redo att lämna allt och genomgå de värsta lidanden. I ett tidigare program så lyfte vi fram Hubmaier och den kamp han utkämpade och hur han slutade sitt liv. Men vi vet att han var en segervinnare. Idag i det här programmet så ska vi lyfta fram en annan person som levde samtida med Hubmaier. Han heter Michael Sattler. Vi lyssnar först till en sång.
Lyssna min brud, säg var har du din skrud? Din bröllopsdag nalkas med hast. Har du den lagt av och förseglat din dag? Du väntar ej mig så som förr. O, låt med din stämma få höra, och låt mig i ditt ansikte se. Min duva, mitt spanande öga dig se. I bergs min hand vill jag räcka dig sårad och märkt. Kan hända ditt hjärta då rörs. Att gripa den fatt, sista sträcka min brud. Tills jag för dig fram inför Gud. O, låt mig din stämma få höra. Låt mig ditt ansikte se. Du var mitt spanande öga dig se. I bergsklyftan där du är gömd. Jag åtrår att låta dig känna det.
hörde vi Kristina Imsen sjunga och lyssna min brud. Mikael Sattler, han föddes 1490 och jag har lite information då från olika böcker där man kan läsa om Sattler. Dels har vi ju den tredje reformationen, vilken jag varmt rekommenderar, som beskriver hur friförsamlingen den såg dagens ljus under en väldigt mörk tid, eller en tid av katolskt mörker, som tyvärr också fördes över till protestantiskt mörker. För att den förföljelse som rådde gentemot alla som inte ställde upp helt på katolska läran, den flyttades över. Så att de som bröt sig loss från katolska kyrkan, Luther, Zwingli för att ta exempel, de blev ju själva förföljare utav det som kom att bli de fria församlingarna. De förföljdes på grund av dopet exempelvis. Och det är just det som jag ska tala om i det här programmet. Det fanns många andra frågor också om den fria församlingen i förhållande till staten och så vidare. Mikael Sattler, han föddes under den här tiden. Han var samtida med andra betydelsefulla personer som kom att spela en stor roll just för den fria församlingen. Det de har gemensamt, samtliga av dem som jag tänker på här, det var att de blev martyrer. De blev förföljda, de fick lida svårt, blev torterade och de blev dödade för sin tro. Det jag har kunnat läsa om Sattler, det är att han var en sökande människa. Han var munk, han avlade munklöftet och han underkastade sig alltså att i klostret göra då alla botövningar som man förväntade sig av munkar. Och det här gjorde, när man såg hans hängivenhet, så utsågs ganska snart till en prior, alltså han fick en ledande position. Men alla de här botövningarna och rosenkransbönerna, de hjälpte inte honom i hans sökande efter tro och frälsningsvisshet. Han hade munkvänner på klostret där och de förstod sig inte på honom och han fann ingen hjälp hos dem. Tvärtom så Sattler, han blev skrämd då han såg deras omoraliska liv, deras tygelösa liv. Och det gick upp för honom att det här munklivet, det kan inte hjälpa, det kan inte rättfärdiggöra en människa. Då sökte han sig istället till skrifter. Han började studera kyrkofäder och all biblisk litteratur som han kunde få tag på. Och då kom han till skriften. Och den fick han väldigt stor nytta av. Han började studera Guds ord på hebreiska och grekiska. Och han hamnade så småningom i Romarbrevet. Och här i Romarbrevet så fann han vad han sökte. Han fick uppleva hur den helige ande gav honom ljus över många andliga frågor. Och här fick han frälsningsvisshet. Här kom vändpunkten. I ett nu så visste han, nu har jag frid med Gud. Men det här ledde också till att han fick se munklivet i ett ännu klarare ljus. Så han beslöt sig för att bryta med klostret, med munklivet och följa sin kallelse att gå ut med Guds rena och klara ord till alla människor. Ja, det här var ju ett stort steg i Mikael Sattlers liv. Och för att verkligen demonstrera sitt ställningstagande så gifte han sig. Och han bröt med den katolska kyrkan. Och när han hade tagit det steget, då blev han verkligt fri. Och han blev fylld med ande och frimodighet. Ja, det var mycket som hände inom honom. Han insåg också att efter det här så kunde han inte stanna kvar i sin hemstad. Han var tvungen att fly för sitt liv. För att staden, den stod under ett österrikiskt beskydd. Och Österrike hade sedan flera år tagit upp kampen mot annorlunda troende. Och man hade satt som sitt mål att beskydda den katolska tron. Och det här beskyddet, ja, det bestod i att utrota alla som tänkte annorlunda. Så Sattler, han tog sin hustru. De reste till Schweiz. Och där fanns det en helt annan frihet vid den tiden. Han träffade där Ulrich Zwingli som verkade. Och Ulrich Zwingli vid den här tiden, han bekände sig till den fria frälsningen av bara nåd. Och på den här tiden så förnekade Zwingli också just det här att odöpta barn var dömda att gå till helvetet. Vilket man förkunnade inom den katolska kyrkan och sedermera också inom den protestantiska kyrkan. Regionen där Sattler nu befann sig med sin hustru, den hade en viss frihet för invånarna. Och det här ledde ju till att många blev döpta, alltså troende döpta. Och man läste Guds ord och man samlades från många håll i Europa. I varje fall för en kort tid framåt. Sattler, han kände sig hemma hos de här vännerna dit han nu hade tagit sin tillflykt. Och här hade han möjlighet att få träffa personer som har haft stor betydelse för den fria församlingen. Som Grebel, Mans, Blaurock och Hubmaier. Allesammans, de här var ju ledare, eller framstående ledare ska vi säga, för döparförsamlingarna. Hubmaier, han var ju en framstående person i sammanhanget. Han förkunnade och han skrev och han gav ut litteratur där han slog ett slag för samvetsfriheten. Och det här ledde till att en förföljelse började på allvar. Och Sattler förstod nu att han inte kunde stanna kvar i Schweiz. Han måste söka sig vidare. Och det kom också en utvisningsorder. Den 18 november måste han lämna Schweiz. Han tog med sig sin familj och de kom så småningom till Strasbourg. Och där så fick Sattler en väldigt fin ingång. Han vann allas aktning, läser jag i en bok. Jag tar stycken ifrån den här boken jag har nämnt om tidigare. Döpar martyrer av Christiansen. Och han fick alltså framgång på den här nya platsen och började förkunna det han hade fått ljus över från skriften. Men det här ledde till att den här varmhjärtade förkunnelsen och hans djupa bibelkunskap och hans personliga vittnesbörd, även om det grep tag i många, så stängde folket av rädsla för den katolska kyrkan. Man stängde sina hjärtan för detta evangeliska budskap och många föredrog att leva i mörker. Ja, det här blir klart hårt då också för Sattler. Och han förstod att han måste resa vidare. Han utropade: "Jag har inte här någon varaktig stad." Men han hade lärt dem något, att en syndare blir frälst genom tro på Jesus Kristus och att bara den som tror kan bli döpt. Församlingen, den skulle bestå utav troende döpta. Och så handlar det om efterföljelsen, att man avskiljer sig från den onda världen. Och han lyfter fram just hur de apostoliska församlingarna på Bibelns tid var formade eller organiserade. Men hans vänner vill inte gå med på den här förkunnelsen och se en sådan församlingsordning. För det fanns ett alldeles för stort tryck och ett för stort hot hängande över den här skaran då. Man var rädda för att det skulle bryta ut en förföljelse. Sattler och hans vänner, de förstod att det var väldigt viktigt att formulera några trosartiklar. Det här skulle vara för att hjälpa de troende och döpta att hålla samman. Och det skulle vara en hjälp både när det gäller tron och läran. Och i synnerhet så skulle ett sånt här dokument kunna hjälpa eller hindra att en falsk lära skulle kunna tränga in i gemenskapen. Och det här ledde till att man sände ut ett brev och samlade troende och döpta till en konferens. Det var den första stora konferensen som jag kan läsa om här. Och folk kom till den här konferensen från många länder. Många troende och döpta. Sattler, han blev vald till den här konferensens ordförande. Och då la man fram olika punkter och kom så småningom fram till ett dokument som innehöll 7 punkter. Och jag ska nämna några av de här punkterna som också haft stor betydelse då för den fortsatta utvecklingen av den fria församlingen. Om dopet: alla som tror på Jesus Kristus och har fått syndernas förlåtelse i hans namn ska beviljas dop. Den som önskar bli döpt ska själv be om det, och i Faderns, Sonens och den helige Andes namn ska så den troende begravas i dopet för att uppstå till ett nytt liv. För barndop finns inget stöd i Guds ord. En annan punkt om avskiljande från världen. Alla troende ska avskilja sig från världen och det falska kyrkoväsendet. De bör avsky allt som icke är förenligt med Gud och Kristus. Här nämns flera ting. De troende ska inte bruka svärdet. Och en punkt till, det var om överheten. Svärdet är bara till för den värld som inte följer Guds bud. Överheten ska straffa det onda. Syndaren medlem i församlingen ska församlingen ta sig an honom. Församlingen har Guds ord som är sanningens och rättfärdighetens vapen. Det var några av dessa punkter. Och man skrev alltså under på det här och gav ut det här i skriftform. Zwingli, han översatte alla de här artiklarna och skrev en motskrift samma år. Han kallade det Sattler och hans vänner sysslade med för sekteri. Och Zwingli, han var också för bruk av våld. Så han gick emot döparna. Och även Calvin tog upp de här artiklarna till behandling i en skrift som han gav ut. Så det blev motstånd från tidigare reformatorer som så hade värnat för det fria ordet. Men nu använde man våld mot de här vännerna. Ja, det var tydligt att friförsamlingen, det var ett horn i sidan på reformatorerna. Nu hade Sattler på ett speciellt sätt myndigheternas blickar på sig. Och man var redo att slå till. Sattler tänkte dock inte så mycket på det här. Utan han sammankallade till ett evangeliskt möte i Horb. Och under det här mötet så blev Sattler, hans hustru, Mattias Hiller från Sankt Gallen, fru Reublin och flera andra troende arresterade på order av greve Joachim von Sollern. Han var då österrikisk kommendant över greveskapet, eller grevskapet Hohenberg. Sattler var väl förberedd. Han visste vad som väntade. Han förstod att ingen nåd väntade. Så han skrev ett avskedsbrev från fängelset till Guds församling i Horb, till de kära syskon i Kristus. Och han kallade sig själv för Jesu Kristi fånge. Och i brevet så ber han dem att vara tålmodiga, leva ett heligt liv och inte brista i kärlek och så vidare. Och han visar ända in i slutet verkligen på det här herdeskapet. Från många håll så strömmade det in nådesansökningar för döparna. Det här var ett tydligt bevis på att man hade folkets stöd. Men allt det var förgäves. Kungen, han hette Ferdinand, han ville ha ett snabbt avgörande och han begärde att döparna de skulle dränkas i Neckar. Men den österrikiska regeringen tyckte det var ärekränkande och rättsstridigt. Först så skulle fångarna förhöras och få en dom över sig. Så det blev bestämt att de skulle förhöras och det under tortyr. Det blev rättegång och domen, den som Sattler och hans medfångar fick över sig, den sa att de hade varit olydiga mot kyrkan och därmed motsatt sig kejsarens befallning. De hade lärt att nattvarden inte verkligen är Jesu blod och lekamen. Fångarna hade lärt att barndopet inte är nödvändigt för saligheten. Fångarna förnekade den sista smörjelsens sakrament. Fångarna har föraktat och hånat Guds moder. Och fångarna firar nattvarden på ett häpnadsväckande sätt i det de lägger brödet i en flat skål och så äter det. Och Sattler, han har gått ut ur den katolska orden och gift sig. Sattler har sagt att man inte ska försvara sig mot turkarna som är vår största fiende. Ja, det här var anklagelserna och det tog lång tid innan Sattler fick försvara sig. Så lång att han glömde anklagelserna som han hade riktat mot honom. Ja, det blev mycket hån i den här rättegången. Och statsskrivaren, han sa, Sattler har sagt att han kan ledas av den helige ande. Varför ska jag då upprepa anklagelserna? Han kan ju be den helige ande upprepa den för sig. Men Sattler, han behöll lugnet och visade respekt för överheten på ett oerhört sätt mitt i den här situationen. Jag hoppas, ärevördiga Guds tjänare, att ni inte avslår min begäran, till detta angår mig. Efter mycket diskussioner så fick Sattler till sist tillfälle att försvara sig. Och då det gällde nattvarden, sa Sattler, så står det i Guds ord att Kristus sitter på Guds högra sida och inte att han bor i nattvarden. I fråga om barndopet hänvisade han bland annat till Markus 16 och 16. Den som tror och blir döpt, han skall bliva frälst. Det fanns andra saker som vi skulle behöva lyfta fram här också, men nu ska vi gå fram till vad som hände, hur domen löd. Det var mycket hån, han kallades hela tiden för ärkekättare. Det var mycket rop och hot. Och Sattler vädjade till skriften. Nu drog i varje fall rätten sig tillbaka till ett rum vid sidan av förhörsrummet. Och det tog en halvtimme så kom han fram till domslutet. Domaren kom sedan in då med sitt följe och läste upp domen. Det var alldeles tyst i salen. Enligt kejserlig rätt skall Mikael Sattler meddelas att han skall överlämnas i bödelns händer. Bödeln ska köra honom till martyrplatsen, gallplatsen. Där skall man först skära av hans tunga. Därefter skall han fjättras vid en vagn och så skall man köra in två glödande järn i hans underliv. Vidare skall man på färden till Malstad ge hans kropp ytterligare 5 stick. Till sist skall han brännas som ärkekättare. Så löd domen. Sattler förlorade inte ett ögonblick sin sinnesro. Han såg närmast medlidsamt på sina domare. Och domen, den gick i verkställighet den 21 maj 1527. Allt utfördes enligt domslutet och Sattler slapp inte undan något. Han kom till gallplatsen. Hans kropp var blodig, sönderskuren. Och när stegen restes på bålet och flammorna slickade hans kropp, då lyfte han handen lite vid det tåget som band honom brändes av. 2 fingrar var vända mot himlen. Det var hans sista hälsning till sina vänner. Det var kort om Mikael Sattler. Det finns mycket mer jag skulle vilja säga. Nu är tiden slut och du lyssnar till Radio Maranata och mig, Berno Widén, på återhörande.